Du lyssnar på Vad hände sen med Franks orkester. Den här veckan med D-Flex.
Vad hände sen? Vad hände sen? Vad hände sen? Vad hände sen?
Nice, jag uppskattar.
Ja, roligt. Mm. Så vi kan börja från början. Är du född i USA?
Nej, min morsa är svensk. Jag är faktiskt från Skåne. Jag är född i Helsingborg.
Okej.
Okay. Min mamma är från Viken.
Ja.
Så att närmaste sjukhus i Helsingborg. Och min farsa, han var diplomat. Han är västafrikan från Sierra Leone. Sen han blev stationerad i USA, du vet, du har okay. United Nations byggnad där, så jag är uppvuxen där, så okay. jag är amerikan, känner jag mig som i alla fall, för man har alla grunder där, språket och så vidare, men you know, halv svensk, halv mest med svensk uppväxt med skåne, vad heter det, sådana lussebullar och och midsommarstången, vi hade det även när vi bodde i USA.
Aha, okay.
Så det var bra, min morsa var duktig med det. Och saft och svenska grejer och så mycket afrikanska grejer också. Så att,
vilken häftig blandning.
Ja, ja, faktiskt.
Men snackade ni, vilket språk snackade ni hemma?
Jag kunde faktiskt flytande skånska när jag var liten. Men sen tyvärr så, det var så många av oss. Det är sex syskon, så att med plugget, min mamma har sin masters i engelska. Som pratar bättre engelska än vad jag gör. Så att vi pratar alla engelska hemma. Sen detsamma, jag kan kreol också. Men de kallar mig för wet man, white man. Jag får bryta också. Så jag bryter på både svenska och kreol.
Okej.
Okay. Men hur är det att växa upp med en pappa som är diplomat och en mamma som är journalist? Det är två väldigt intressanta yrken.
Ja, det var, I mean, det var, you know, mycket böcker var det. Vi hade en enorm bibliotek här vi hemma. Massa med böcker liksom. Blev jätteförtjust i olika historia, romersk historia, grekisk historia och nordisk, om jag inte sagt det redan. Och sen mycket läsande och mycket musik och det var på 70-talet, så man var lite mer kreativ liksom. Så det fanns inte så mycket grejer som det finns nu för barn. Mm. Så det var mycket att hitta på och spela backgammon, chess och sådär. Så
men det var i New York ni bodde?
Jag var i New Rochelle, New York.
Mm. Hur var New York på den tiden? Det sägs att det var ganska rough.
Ja, vi bodde i en jättefin område, så liksom det var en förort från Manhattan. Som ligger ungefär en halvtimme från Manhattan. Så att det var som Lidingö ungefär, fast mycket större hus. Mm. Och jättetrevligt var det. Mm. Faktiskt då, på 70-talet och 80-talet, det hände så mycket musikmässigt och stilmässigt. Liksom. Jag hade en enorm afro. Och sen när man kom till Sverige var det populärt med trätofflar. Mm. För då ABBA var jättepopulär när de var ny. Mm. Då var jag kanske 7 år gammal. 8. Riktigt cool. Faktiskt.
Men vilken musik var det du föll för mest?
Well, you know, när jag var liten, det var mycket. Jag gillade mycket Rolling Stones och Jimi Hendrix. Jag gillade mer den hårdare variant av rockmusik som var jättepopulär. Så jag har en storbror som är 12 år äldre än mig. Så då var han 17 och han lyssnade mycket på Jimi Hendrix. Och han är hela afrikan, så han såg riktigt ball ut liksom, och spelade fotboll och bra fysik och coola kläder. Så jag tyckte mer om Stones och Hendrix. Mm. Men sen vi lyssnade mycket på Beatles. Min morsa gillade mycket Beatles. Så det var när jag var liten. Vi lyssnade mest på dem. Och sen så, jag lyssnade mest på rock fram tills jag var kanske 12. Men sen så kom första hiphop-plattan. Rapper's Delight. Mm. Och när den kom, det var liksom, man hade aldrig hört den typ av musik tidigare. Det var liksom helt ny. Mm. And I was like, wow, you know, this is cool. Liksom. Så då föll jag för den typ av, då blev jag med inne på rap-grejen. Och sen kom Run DMC, du vet, och LL Cool J. Det var liksom en stor grej då. Så liksom, det blev mer rap för mig när jag var tonåring. Men jag gillar både rock, det är konstigt. Mm. Rock och rap, det är min två favoritmusik.
Mm. Fortfarande? Så
jag gillar mycket dancehall, mycket reggae också. Mm. Men det är mest liksom den typ av musik jag lyssnar på, faktiskt.
Men hur var, kan du beskriva den upplevelsen, hur det var att liksom när hiphopen kom, när den kulturen på något sätt blev någonting som gick in på en kommersiell marknad? För om man då kommer liksom ifrån en kontext som du, att lyssna på Hendrix och Stones, hur
det var liksom, you know, vi bodde som sagt utanför Manhattan, kanske en kvart från The Bronx, så vi åkte alltid ner till Bronxen, jag och min storbror. Vi smörg ner dit på helgerna. Vi åkte bil ner till ganska farliga områden, för man var ung och sökte spänning. Och det var jättespännande och jättefarligt. För där nere var det farligt liksom.
På riktigt farligt.
På riktigt, ja. Så man kom till, you know, vi var på en viss ställe som heter The Skate Key. Och you know, de spelade bara hiphop musik där. Och de hade metal detectors, du vet, för man, you know, hur säger man? You got like frisked, you know, for weapons. Ah, så det var ju så faktiskt. Och vi hade våra kläder och försökte se som vi kom från Bronx, men det gjorde vi inte. Så att, det var, you know, det var farligt, men det var jättespännande. Vi höll på så det i nästan 2 år, tills det blev några gånger när de drog fram faktiskt vapen liksom, och allt. Det var riktigt läskigt. Och jag är ingen liksom tuffing på det viset, så att efter ett tag det var bättre, you know, då, you know, vi hamnade mer på Manhattan, för det var mer blandat liksom. Mm. Men som sagt, när hiphop först kom, det var liksom som ingenting du hade hört förut, så den first in här rappers, The Light, var helt liksom otroligt. Och när Run DMC kom, det var, it was like grejer som du, bara de här beats och rhymes liksom, det var fantastiskt liksom, tyckte jag. De hade riktigt, liksom, ni har er egen podcast, och du hade en kille som heter Mr. Magic, som hade sin station varje fredag, som han väntade till fredag. Jag tror han kom igång vid 11:30 eller någonting. Så när vi åkte ner till Bronx i bilen, så lyssnade vi på musiken och du vet, drack lite.
Vad tyckte dina föräldrar om hiphop?
De var liksom inte, you know, det var så många av oss, så liksom, vi var fri för att lyssna på vad vi tyckte om liksom. Så att det var ingen, bara att vi hade liksom, att vi skulle vara hemma vid en viss tid. Så min farsa var duktig med det, liksom, vi skulle vara hemma vid 12, även fast vi smög, du vet. Men vi hamnade ingen av oss jättestor, you know, trouble för dem, you know, vi hade våra regler hemma och sådär.
Men var det liksom var det en gangsterstämpel på själva hiphopen?
Ja, det var gangster alltså. För nu åker du dit. Det var farligt alltså. Vi hade ingenting där att göra. Men det var spännande och det var nytt liksom. Och, you know, ni kommer ihåg bättre än vad jag gjorde. Det är så länge sedan. När man var 15. Men det var jättespännande och liksom. Det var samma som med rock'n'roll när du vet som Led Zeppelin, när de kom. Det var liksom som ingenting du hade sett förut. Liksom. Mm. Och det var det som jag blev, jag tror, så förtjust i den stilen och hela grejen. Liksom. Det var helt nytt.
Mm. Men började du rappa med en gång då? Eller liksom...
Det första gången jag rappade, jag tyckte det var, jag var inte speciellt duktig. Men sen så liksom, på någon fest, you know, jag tog micken faktiskt, när jag var kanske 15 eller 16. Och sen, nej, det var egentligen när jag var 14. Jag och min kompis, vi hade en töntig grupp som hette The GQ2. Vi hade varit samma, you know, solglasbriller och samma stil. Jag och min kompis, vi är fortfarande kompisar idag. Han jobbar med Mariah Careys man.
Aha.
Som är jättestor i USA, Nick Cannon.
Just det.
Så det är hans kompanjon. Så han jobbar bara med urban. Han är en vit kille. Aha. Fast han är mer svart än mig.
Okay.
Som hur han pratar och hans stil. Konstigt nog, så han fortsatt åt det sport. Så vi hade, det var första gruppen vi hade med. Sen så liksom, you know, man höll på lite grann. Men det fanns en grupp som kommer från mitt stad som heter Brand Nubian. Som var rätt stor inom hiphop-kretsar. Som, you know, de var med liksom på riktigt, om man säger så. Men sen när jag kom, men jag alltid har älskat musik, men jag sjunger inte speciellt bra. Så liksom, men det, så det var kanske därför jag lutade mig mer åt rap-hållet, för det var ändå man kunde uttrycka sig, och det behövs skicklighet för att vara duktig på det. Om, speciellt den typ av hip-hop som jag är uppvuxen och lyssnar på. Och, liksom, ja.
Men du blev bra ganska fort på att rappa då, eller?
You know, det är som med allt annat. You know, när jag var liten, när jag var yngre och jag bestämde mig att jag ville göra musik. You know, min pappa, han är diplomat, som sagt. Han tyckte absolut inte att han ville jag skulle plugga på universitet, och min morfar med. Och min morfar sa till mig, you know, han är från Skåne, du kan för fan inte sjunga ens. Du kommer ju kunna tjäna några pengar. Så, men jag bestämde mig, you know, att det skulle funka. Så att, då skrev jag skrev varje dag och övade på olika instrumentala beats. Och sen träffade jag en kille som hade studio i Linköping. Och det var på det sättet det började. För vi spelade in kanske 5 demos. Och sen var jag uppe i Stockholm mycket. Jag var kanske 20 ungefär. Och jag gick på ett ställe där de hade en riktigt, riktigt bra DJ. Han spelade, för jag hade precis kommit från New York. Och han spelade liksom riktigt bra. Allt som, you know, allt från hiphop till funk till liksom grejer som de inte spelade på andra stället där. Och det var den legendarisk Dennis Pope. Han började som DJ. Han hade en DJ-kollektiv som hette Squeemix. Med Stonebridge och många, många fler. Och så det var på det viset där jag kom in liksom och började. Så jag spelade min demos, mina demos för honom. Och direkt samma dag vi spelade in en single med honom. För jag tror, you know, jag var bland de första som rappade här i Sverige, tror jag.
Men först bara, kom du till Sverige för att göra musik?
Nej, jag kom hit för att ragga brudar.
Var det så?
Ja, det var så. För jag var här på sommarlov och kanske varannat år. Så när man var liten, you know, det var, det är jättetrevligt liksom. Speciellt när i Skåne, du vet, vid vattnet, i viken. Sen man blev äldre och äldre. Sen sist då var jag 15, var jag. Och det var, i USA det är lite annorlunda. You know, det är mer, det tar lite tid, du måste gå på dates. Och sen gick jag ner till badet och alla tjejer, de gick topless. Jag bara, oj jävlar. Så jag tänkte, efter jag tar studentet, jag kan komma hit och festa lite ett år.
Och det gjorde du?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Och sen så blev det, sen de hade amerikansk fotbollliga här. Och jag spelade sen jag var liten, så jag spelade boll och jag började rappa. Och, ja.
Men flyttar du till Helsingborg då, eller?
Nej, jag var först var jag hos min mormor. Mina mammas föräldrar skilde sig, så min mammas mor bodde i Östergötland, i Linköping. Så jag var hos henne kanske 8 månader och lärde mig prata svenska igen. Och sen var jag nere i Lund en termin.
Pluggade, eller?
Det var riktigt skoj, var det faktiskt. Men you know, jag var där nere en termin och... Men sen jag pendlade upp till Stockholm, för de hade ett lag här uppe, de ville jag skulle spela för dem. Så de betalade min resa upp varje helg, så jag bara åkte upp och spelade matcher. Så det var på det viset.
Vilken position, var det quarterback?
Eller? Jag spelade quarterback faktiskt.
Spelade du någonting i Lund?
Nej, men jag tränade med Lund Vikings, för jag har många kompisar. Egentligen det skulle ha varit smartare att spela för dem, men det blev inte så, tyvärr.
Jag har själv spelat i Lugi Vikings.
Ja, ah, jag ser, du har en brand tröja på dig.
Ja. Nej, det är kul.
Vad spelade du för position?
Ja, på den tiden så vägde jag kanske 40 kilo mer.
Oh, wait, okay.
Så jag började som center.
Oh, Jesus.
Och sen spelade jag offensive lineman.
Okej.
Okay. Och sen spelade jag D-tackle ett tag också.
Mycket stryk.
Och sen på slutet, innan jag slutade, så spelade jag linebacker. Med mina axlar är, de gick sen. Så att jag fick sluta, tyvärr. Världens bästa sport.
I roll it.
Världen, den ultimata lagsporten.
Ja, jag tycker, jag håller med.
Följer du det på TV och sådär?
Ja, jag är stor Eagles-fan. Philadelphia Eagles. Så jag har följt dem sen jag flyttade till Sverige. för att jag gillar deras stil. Att spela är väldigt offensivt, det händer mycket liksom. Och de har quarterback som springer mycket.
Michael
Vick. Michael Vick's bad. Vi får säga, de var inte så jävla bra förra året.
Nej,
det
är sant.
Det var katastrof. Men
okej, okay, men du kom till Sverige och du träffade Dennis Popp.
Ja, just det.
Hur var han då?
Han var cool. Riktigt bra kille.
Märkte man att han hade någonting extra redan då?
Han var liksom först och främst liksom bra musiksmak. Och jag tror det är grunden till allt, för han var jättebra DJ. Och sen så liksom väldigt snabb i studion och bra beats. Och ren och crispy och bra produktioner liksom. Och så, you know, man såg liksom att han stack ut mest. Han och sen Robert Erasmus.
Mm. Robert Rass.
Ja, så det var de som var de bästa, tyckte jag i alla fall då.
Vad gjorde du för musik då i början?
Jag gjorde electro-hip-hop. Mm. Det var som väldigt influerat av en grupp som heter Mantronics. Jag vet inte om ni kommer ihåg dem. Men du vet, sån här electro har blivit ganska populär nu för tiden i alla fall. Som med
Adam Tensta.
Typ. Adam Tensta, mm. Och sen det är några andra som jag inte kan namn på. Men
Maskinen.
Ja, Maskinen. Som tar mycket electro-beats. Som de som prodat dem säkert vet vem Mantronics är. För han var liksom, han var grym. Han var som Timberland från 80-talet. Mm. Riktigt coola. Det var inte så kommersiellt, var det inte. Faktiskt, men det var mer den stuk som jag gjorde innan jag började jobba med Robert Erasmus.
Men hur var hiphop-scenen i Sverige på när du kom hit? Det, fanns det någon annan som liksom som rappade, tänker jag?
Jag och min brorsa, vi gjorde, min bror och min syster gick på Gröna skolan. Nu är det länge sedan, och min brorsa är väldigt duktig på beatbox. Så de hade sån där talang, och jag åkte upp, sen vi körde freestyle. Han körde beatbox och alla kids bara tyckte det var helt sjuka. En som gick i skolan med min brorsa, en kille som heter Pee-wee, som jobbar med Petter.
Just det.
Så you know, vi är kompisar sen länge. Så liksom, jag tror att det var liksom då att det började bli mer av en, det började hända grejer. Och sen så fanns ganska många som höll på. Det fanns några, kanske inte som så jätteduktiga, men sen Pappa D fanns till exempel. Som han är, you know, han har alltid varit duktig liksom. You know, han var mer åt reggae-rap-hållet när han började, en sångare. Så han är fullständigt sångare nu. Han har utvecklats till då. Men det fanns, det var en ganska bred spektrum med artister då. Du vet, du hade Tio som jätteduktig artist, fantastisk artist, Lisa Nilsson, Eric Gard, du hade Infinite Mass, du hade, nu kommer jag glömma några så folk kommer att bli sur, men jag var uppe sen klockan 5 i morse.
Det är en bra ursäkt.
Ja. Det var väldigt Leila K, naturligtvis, och så E-Type, Stakabo. Det fanns jättemånga, det var riktigt, you know, många artister, it was a cool time, faktiskt. Så att,
men när fick du ditt break, kände du? Var det med Robin Rass?
Well, you know, jag först så jobbade jag med Dagge, och sen så de hade en stor konsert som visades på tv, och Robin och Rasmus var jättestora då. The Got to Get var, jag tror det låg top 5 i England, och de hamnade i Billboard också med den. De hade varit liksom överallt. Och sen så såg de mig och de ville att jag skulle skriva med Leila K. Så jag gjorde en duett med henne på deras första platta. Sen frågade de mig om jag ville åka på turnén. Och då var jag 22. Så det var min första turné med dem. Och sen blev vi jättebra kompisar liksom. Så att efter hon stack, det var en katastrof just då, för att det var en jättestor turné, vet du, och det var fullsmockat på alla folkparker och det var fullsatt. Sen stack hon typ, och det var kanske 6-7 gigs kvar, vet du. Så det var några som stannade kvar och jag stannade kvar.
Vad var det som hände med henne då, Leila K?
Jag vet inte riktigt, men hon kanske, det måste man nästan fråga henne, men jag tror hon det kanske blev för mycket. Jag vet inte riktigt, men dessutom var vi alla så unga då. Så det måste ha varit mycket stress kanske. Det var svårt att hantera för henne. Men hon lyckades ändå ett bra tag liksom. Men,
hon verkar vara en väldigt speciell person.
Ja, jag menar, det är sorgligt. Du vet, så man, you know, till slut i en sån omständighet, det är en sjukdom, du vet, när man har, you know, den typ av trassel som hon har haft, så man hoppas nu är det så länge sedan, hoppas att hon mår bra eller mår bättre, för hon hade definitivt liksom star quality, hade hon, så när hon kom ut liksom, oh, whoa, hella, you know, I like to take the whole crowd went crazy, you know, hon hade sin hår och smink och du vet, det var en väldigt drag liksom. Så det var synd, för jag vet att till exempel Swedish House Mafia till exempel, de ville göra en single förra året med henne. Så liksom de skulle inte vilja göra någonting med henne om inte hon fortfarande har kvalitet, men det är som det är.
Du runt på turné med det här gänget liksom.
Ja. Så vi åkte, you know, sen så träffade vi Latricia McNeil och vi gjorde, you know, we had a good run, you know, då gjorde vi club hopping och sen så vi gjorde en väldigt R&B baserad LP som fick jättebra betyg och sådär, så vi fick turnera mycket, men det var just då att Eurodisco var populär och you know, jag sa till, you know, grabbarna, jag sa, fan, you know, Latricia sjunger bättre än de flesta sångerska. Jag rappar bättre än de flesta av dem som håller på med sån musik. Så om vi gör en sån låt, borde det gå bra. Även fast det var inte liksom riktigt vår grej. Men vi gjorde det. Och det blev etta på försäljningslistan, In Command.
Just det.
Så det var, och sen vi, you know, vi höll på, det var kanske fyra, fem år nästan. Fyra år.
Var det mycket turnerande då?
Ja, massor.
Hur var det?
Kanon. Det var riktigt roligt.
Var det över i Sverige eller utomlands?
Det var liksom väldigt, väldigt mycket i Sverige. Skandinavien överhuvudtaget och några östländer. Och sen så var vi i Asien. Vi var överallt. Och vi var i Japan, i Malaysia, Singapore, you know, like, vi fick se hela världen. Det var riktigt roligt, säkert i den åldern. Jag tror vi, you know, för jag var ungefär lika gammal, kanske ungefär lika gammal som ni är. Kanske lite yngre, 25, 27. Riktigt skoj var det.
Hur hanterade du det här kändisskapet?
Jag vet inte, jag tänkte aldrig så det. Så det är mycket på det, för allting hände så fort. Och det var, jag såg aldrig det som ett jobb. Jag såg det som att få betalt för att festa. För det var så det var liksom.
Var det mycket fest?
Det var massor. Det var riktigt, you know, kul. Och sen så, you know, de är roliga men killar, Robert och Rasmus. De har jättebra humör, du vet. Så det var mycket, a lot of good times, you know. Det var aldrig tråkigt. Så vi hade jätteskoj liksom. Och sen när man ser tillbaka liksom, man kanske tog lite grann för givet, för man trodde aldrig att det skulle ta slut, you know. Vi turnerade, det var över 10 år. Så det
var länge.
Ja.
Var det slitigt?
Ja. Mot slutet. I vissa läget var det det, men i vissa läget, you know, var det mest bara att njuta liksom. Men, you know, det är svårt att beskriva, men det är jätteroligt att uppträda, för det blir en sån energi när du kommer upp på scenen och det är massor med folk och alla kan låtarna. Så det var härligt.
Har något galet turnéminne som du vill dela med dig av?
I don't know if I can talk about it. Nu är jag skild, så jag kan... Yeah, nej, men... Sure. Det var, you know, man kan säga så här, det var inte, det var mer än en gång när vi var, you know, vi höll på att uppträda och vi drog upp hela publiken upp på scenen och körde stage dives och liksom all, vi var idioter, you know, så det var mycket spontant och så, men speciellt när det var bara jag, Robert Erasmus, när vi gjorde Take a Ride och så där, men you know, så när vi uppträdde på Vattenfestivalen, jag tror det var en av de största publiken, det var runt 90 000 personer, det var sjukt alltså. Det var jättestor, you know, jätteroll.
Ja, Wembley.
It was crazy, man. Så, so, you know, men, you know, och vissa gigs, you know, de var, you know, man, de var, it was something to remember, you know, faktiskt.
Kan du beskriva känslan att stå framför 90 000? Det måste vara en sån kick så att det liksom...
Ja, det var sjukt alltså. Men det speciellt om du kan få kontakt, you know, så eftersom jag var rappare, det var liksom min grej att få folk att slänga upp händerna och sådär, och att man vågar göra det, du vet, för när man började, I mean, det är läskigt, you know, för det är bland de läskigaste för människor att göra, det är att stå framför andra människor och uppträda, och it's like, det som det måste vara samma känsla som när when you skydive, och alla har sina olika kicks liksom. Så det är mest det, man vet aldrig hur folk ska reagera, så liksom när du kan få den här kontakt liksom, och den här energin samlas samtidigt, it's like wonderful.
Kan du sakna den kicken idag?
Ja, yeah, you know, jag kan sakna den, men samtidigt så, you know, jag har fått uppleva så mycket och se så mycket faktiskt, you know, för jag höll på väldigt länge. Så att, you know, jag var väl över 30 förrän jag bestämde, you know, för jag har, you know, min pojke, och sen så tänkte jag liksom, you know, ändå, jag var liksom, jag har varit på turné 10 år liksom, du vet, då är man borta den största del av varje sommar, du vet, och
var din son aldrig med på turnéerna?
Jo, han var med till och med många videos och grejer liksom. Men de var med, men you know, det blev så att man var borta mycket, tyvärr. Och, you know, jag var ung och man förstod inte. Men sen så liksom började jag fatta liksom, wow, you know, tiden går. Och det var mer viktigt för mig att vara, you know, där för honom när han började bli tonåring. You know, när han började bli över 12 och sådär. Så att,
var det därför du slutade turnera? För att vara med?
You know, jag, efter vi hade gjort vår grej med Robert Erasmus, jag började jobba med Stargate. Och det är bland en av världens största producentteamer från Norge. Du vet, som, de har pratat Beyoncé, Neo. De har företag tillsammans med Jay-Z som heter Rock Nation. De är jätteduktiga, och sen jag hade skrivit mycket åt den artisten om. Den giget var i England, så jag tänkte liksom, den blir min, you know, för jag ville hamna, you know, man har sina mål, och jag ville slå i England och USA, det var mina mål, att hamna i topp 10 där, innan jag lag av, så, you know, jag var artist först innan jag var, you know, jag har haft min träningsgrej, så att, så fick jag den tillfället att jobba med dem, och Det var det största jag har gjort.
Fick du träffa många artister då?
Yeah, it was amazing, man. Amazing, you know. Och, det var sjukt. Och sen vi bodde i England, men det var under 3 år ungefär så att jag jobbade där. Och de, you know, så otroligt duktiga producenter, och jag kunde skriva med dem. Jag skrev med dem i 9 år ungefär. Så att,
vilka var det ni skrev åt dem?
Vi skrev liksom låtar till en projekt som vi höll på med, sen så har jag varit med på några, som Samantha Mumba har jag varit med, en single som hon gjorde, och sen några till grejer som, you know, jag skrev tillsammans med dem. Men jag bestämde mig då, jag pratade med pojken, då var han runt 13, 12, så den här blev min sista satsning, och sen om vi inte hamnar där jag vill hamna, så that's it. Och sen, you know, that was it. Så det blev, you know, det blev bra, men inte riktigt den resultat som jag tyckte var värt att vara borta, you know, så mycket som jag var. Så att då, ja, det var 2003. Tiden går nu, 10 år sedan.
10 år sedan.
Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter. Där heter vi Franks Orkester. Du kan också gå in på hemsidan franksorkester.se.
Började du med träningen då?
Nej, jag har gjort träningen sen han var ett. Så det är över 20 år. Så jag har alltid haft det på sidan. Vid sidan om. För att jag tyckte att, you know, jag har varit atlet. Och sen del av min image. Jag gick runt utan tröja hela tiden. You know, I don't know why. Men det var liksom, you know. Sen så hade jag som det jag spelade boll. Och jag var mycket större när jag spelade boll. Sen jag deffade ner mig då. Blev sjukt deffad i den här in-command-videon. Och alla bara, vad fan? Hur gjorde du det? Sen fick jag idé att jag kanske kan visa folk hur man gör. Så kom jag igång med den här personlig träning-grejen.
Så du körde det parallellt med turnerandet?
Ja, jag körde det liksom, vi körde mest kanske från torsdag till lördag. Eller onsdag till lördag. Eller bland 2 gigs, men oftast 3 gigs per vecka. Och sen var jag här. Sen då hade vi ingenting att göra, you know, i dagarna. Så jag tränade folk. Faktiskt. Så att, you know, jag kom igång med det. Ja, det är över 20 år, nu är det 20 år sedan.
Men du har ju utvecklat en egen metod. Kan du inte beskriva den? En egen träningsmetod, så att säga.
Yeah, you know, it's like... Min grej är att jag vill att det ska bli synliga resultat. Det vill alla. Som, oavsett vad det är som du, you know, om du går till dig, du vill ha en resultat fort. Så att jag får till ett sätt, you know, att få en synlig resultat snabbt. Mellan 2 till 4 veckor syns det ordentligt. Och det är därför jag har fått mycket jobb. Så det, men det är mycket att, you know, eftersom jag har hållit på så pass länge. Men man vet vilka grejer som funkar i längden. Och vilka som är kortvarig. Så att jag har någonting som... Det är som CrossFit Light. Det är baserat på tid. Men fortfarande väldigt mån om teknik. Hur man gör själva rörelsen. Hur man andas... Jag har fått mycket hjälp. Jag hade varit hos en kille som heter Sami Blissin som bor i Växjö. Så han har uppfunnit en stil som heter Weight Lattice. Så han är förare till att bodybuilder. Sen fick han kom i en återlucka och nacken blev, bröt nästan nacken. Sen han blev ihop med en yoga och pilates instruktör. De gifte sig. Sen han kom på den här metoden där du blandar både pilates, yoga och styrketräning. Och han ville att jag skulle hjälpa honom att promota sitt gym. Och då fick jag lära mig alla dessa tekniker. Så jag tar en del av vad han gör, en del av vad jag gör, en del av liksom allt som jag tycker är bra. Och det är ungefär den stil som jag kör nu, som jag har gjort nu senaste 5 år ungefär.
Men hur lärde du dig från början? Alltså ditt, om man säger, det du gör som du sa.
But, you know, jag, med amerikansk fotboll, du måste träna styrketräning. Någon typ av motståndsträning. Så jag har gjort motståndsträning. Inte bara vikter, men sen jag var kanske 9, 10, jag har gjort armövningar. Och min största bror var atlet. Han var jätteduktig fotbollsspelare. Så han fick tryout med New York Cosmos. 70-talet, 72. Mm. Pelle var coach då. Mm. Alltså, han var brutalt väl tränad. Så vi fick träna hela tiden. You know, vi fick göra armhävningar, tävlingar. Jag och min brorsa. Sen jag kan komma ihåg. Och sen så, som sagt, med fotbollen. Det var alltid du gör alla basövningar. Så man gör det. Och sen så sprang man kanske 100 meter på vintern. Så att man skulle bli snabbare. You know, och i USA, om du tar en high school lag, de kan slå de flesta europeiska lag för de är så otroliga, snabba, explosiva och stora. Det är helt sjukt liksom. De är bara barn, de är 17-18 år gamla. Så att när jag slutade då, jag trodde inte jag skulle spela vidare. Min morsa, hon föreslog att jag skulle jobba på gym när jag var 18. Så hon hjälpte mig åka till olika gym. Så jag började jobba på gym när jag var runt 18-19. Och sen jag jobbat på gym sen dess. Så.
Var det där i New York då?
Först i New York och sen så när jag kom till Sverige, you know, jag jobbade som aerobic instructor i Lund. Vid Åhléns.
Ja, där uppe.
Ja, det är en hemlighet, men inte längre.
Mycket tjejer.
Wasn't bad.
Okej.
Men nu jobbar du ju väldigt mycket. Nu jobbar du ju dels med liksom med ditt gym och din gym. Alltså är det en gymkedja? Har du flera olika ställen?
Nej, jag har inte gym. Jag hyr in mig på ett ställe som heter Nordic Wellness.
Okej.
Okay. De finns här också.
Ja, de finns överallt. Mm. Så men jag är freelancer liksom, så att när jag får, ibland jobbar jag där, ibland jag åker hem till folk, you know, om Dr. Alban, jag tränar honom fortfarande, jag åker hem till honom och tränar honom hos sig, så det är lite olika. Så att när jag till exempel, you know, om jag får uppdrag av filmbolag, you know, jag tränar olika inför olika roller, så kan jag bestämma dem oftast var de ska vara på plats. Men jag har fått lite, you know, förfrågningar nu för tiden efter de senaste jobb jag gjort, om jag är intresserad av att vara inblandad i gymverksamhet, men det är ingenting som är bestämt än.
Okej.
Okay. Är du Sveriges mest anlitade personliga tränare?
Jag vet inte, men jag jag har fått väldigt jag tycker väldigt spännande och viktiga jobb, om man säger så, och jag försöker vara diplomatisk som min pappa. Men jag tror att det är mest på grund av att erfarenhet och resultat.
Och du tränade Micke Persbrandt, läste du?
Ja.
Var det till Hamilton?
Ja, till Hamilton. Så
den var ju så jäkla mycket skriverier.
Ja, superkoppen.
Det måste ju hjälpa dig ganska gott.
Ja, det var, I mean, you know, det var fantastiskt, you know. Men liksom, jag fick det jobbet för jag tränade Joakim Nettekvist inför Arn.
Ja, just det.
Och but i den sammanhang så hade vi ingen tid. Vi hade 4 veckor. För de hade så svårt att bestämma vem som skulle spela Arn. Och Joakim var så speciell. Men han var ny, vet du. Så de var osäkert om de skulle ta en veteran. Men de bestämde sig för Jocke. Och sen så liksom skulle han kunna se ut som rollen. Och han, det var mycket jobb för den där stackaren. Då han var tvungen att lära sig alla repliker, lära sig slåss med svärd, och han gjorde nästan alla stunder själv. Sen dessutom skulle han komma i form, och vi fick honom att tappa 10 kilo, lite mer än 10 kilo på 4 veckor. Det är mycket alltså. Mm. Men säkert när du tänker på allt omkring sig, så att när de då, och det var den största budgetfilm i skandinavisk historia just då. Mm. Och sen när Hamilton kom, så kom de ihåg det jobb som jag gjorde med Jocke. Så att då fick jag förfrågan. Faktiskt den sommaren jag tänkte, fan, jag skulle vilja träna Persbrandt. För jag tänkte jag skulle kunna få honom i form, you know. Och det var inte som att han inte var liksom, som att han var en, you know, i usel form, särskilt för hans ålder. Men att han kunde bli så bra som han blev och som han fortfarande är. Så det var...
Hade du mer tid på det då?
Ja, det var liksom... Då hade vi liksom... You know, jag hade bra med tid. You know, för mig i alla fall. Så att man kunde göra det, you know, i lugn och ro. För det tar tid liksom. Det är ändå en människas kropp, du vet. Som man pratar om. Men man gör det helt rent, you know. Vi använder... You know, det är mest mat, träning och timing. Mm. För liksom, man kan inte, you know, det är inte som när du gör en bodybuilding tävling, för de ska bara, you know, stå och spänna muskler, du vet, och de behöver inte agera, och han måste liksom kunna agera och vara närvarande och liksom, det är mycket. Mm. Så att, you know, det är rätt komplicerat. Men det är samarbete. Och han var grym liksom. För att, you know, han är en vuxen man. Han kände inte mig då. Men han var tvungen att lita på mig. Och det gjorde han. Så, you know, det är alltid ett samarbete liksom. Och för det är han som fick göra allting. Liksom. Det var han som fick göra alla mål. Så jag är med som, you know, tränare. Och han var som Zlatan. Han gjorde, han scored, you know. Han gjorde det han skulle. Han är,
ja. Men står du och skriker mycket på dina kunder när du tränar dem? Har du den attityden?
Nej.
Det är min fördom om att någon står och skriker på när man tränar.
I mean, jag tror vissa människor gillar säkert det. You know, some people are kinky. You know, they like that shit. Nah, but, you know, men jag skriker inte alls. För att oftast det är liksom alla är vuxna och man vet varför man är där. Så like, you know, om någon säger till mig, nej, jag ska inte göra det. I'm like, go home, you know, jag kan också göra det. För vi är här för en anledning och jag behandlar folk som jag vill själv bli behandlad. Och jag vill inte att någon skrika åt mig. Så det behövs inte. Så när de får resultat så förstår de att, you know, I use like reverse psychology. Så jag tror att det är viktigt att kunna, you know, man måste kunna nå människor på ett vettigt sätt. Så jag tycker inte man behöver skrika. Men som sagt, vissa människor gillar det. You know, alla är olika.
Mm.
You know, för min del, när jag tränar kampsport nu, jag tränar med en kille som heter Jonathan Westin. Han skriker rätt mycket, liksom, tycker jag. Men jag är van med det, liksom. Så jag blir inte störd av det, men jag behöver inte det. Och jag har tränat en hel del människor. Och liksom, jag försöker få dem bli mer fokuserade. Om jag ser att de tappar, jag har mitt sätt att prata för att få dem taggad. Men jag tränar många kvinnor och liksom, you know, like, I ain't gonna sit and start screaming at these ladies, and, you know, like, they listen pretty good. Men det beror på, liksom. Jag har ett sätt att kunna nå folk, men jag skriker inte.
Men du tränar ju många kändisar. Det har gjort.
Mm.
Har du stött på många divor?
You know, jag har haft tur. Men det finns alltid, you know, jag har fått jobb så jag kan inte skralla så mycket, men det finns några som, you know, lite märkliga saker man har sett, liksom. Men det var en tjej som är väldigt känd. Hon tyckte att, you know, hon kom in och hon bara stod så här och så tittade. Nej, vi måste nog måla om med det. Hon ville måla om och göra om hela gymmet och göra det mer tjejigt. Och jag bara, okej. Och hon gick runt och hade alla sin assistent med sig. Och, ja. You know, det har hänt lite grann, men som tur är har jag inte fått uppleva för mycket, you know, sånt faktiskt.
Är det svårt liksom när det händer? Hur beter man sig då?
Jag är liksom det enda. Om jag ser liksom rakt av om det ska bli någon typ av tjafs, jag säger till dem att, you know, det kommer inte funka. Och då blir de ofta så, oj. Och sen så är de mer samarbetsvillig. Det är för jag är inte liksom en toffel, om man säger så. Jag är bestämt att, you know, jag är coachen, så jag bestämmer hur det ska vara. För att jag oftast då säkert om det är någon som ska vara i form till Melodifestival eller de ska göra videor. It's a job, you know, they got to do their job, and that's why, you know, I'm there. So, liksom, jag är bestämt, men jag är inte, you know, inte militärisk på något sätt, tycker jag.
Men jag tänker på du som är i den branschen som du är. Svenskens liksom medvetenheten kring att leva hälsosamt, röra på sig, tänka på vad vi äter och så vidare, har ju haft liksom massvis med positiva effekter på liksom folkhälsan generellt. Men den har ju också en baksida i form av ätstörningar och allt ifrån liksom anorexi som kanske är vanligast hos flickor, även om det finns mycket killar också, och sen ortorexi, den här liksom när man bara vill bli större och större och större, som kanske är vanlig hos män. Hur ser du på det? Stöter du på den typen av...
Ja, I mean, tyvärr. I mean, man ser mycket. Man har sett mycket säkert kring, you know, gymmet, liksom. Men det enda man kan göra det är att försöka ge så mycket information som möjligt. liksom. Sen så om man märker att någon är sjuk liksom, som med de oftast med tjejer, om de kommer in, ah, jag vill gå ner 10 kilo, och jag säger alltid du behöver gå ner 5 kilo. Och sen kan man förklara liksom, det är många, om du ser folk i filmroller, inte alla, eller videos, de ser grym ut, men då går de ner för den rollen eller för den videon eller för den tillställning. Sen går de oftast upp 5 kilo. Så liksom att man försöker förklara i en mer verklighetsbaserad bild. Men det är väldigt svårt, vet du. You know, det, när du tittar i tidningar, det finns vissa ideal för båda tjejer och för killar. För det drabbar killar nu för tiden lika mycket som tjejer. Alla ska vara superdeffad, superrippad hela tiden. Och det enda man kan göra är ge ut så mycket information och förklaringar, säkert när det gäller kost. Liksom. Speciellt liksom, som den är LCHF, det är en katastrof. Liksom. Och man får näringsbrist. Vi kan sitta här hur länge som helst och jag kan prata emot i anledning av varför jag tycker, you know, varför jag vet att det inte är hälsosamt. Men liksom det finns bara, man behöver liksom bara få så mycket information till folk som möjligt. Och nu för tiden med internet, you know, man behöver bara googla, så kan man slå upp grejer och se liksom, och försöka ge så bra bild som möjligt, you know, när det gäller hur man kan komma i form och hur man kan äta.
En helt annan sak. Men ser du dig som amerikan eller som svensk?
Well, när jag först kom hit, definitivt som amerikan. Men desto längre jag har bott där, så har jag tänkt på att jag har alltid betett mig ganska väldigt svensk på många sätt. Så när jag gick i skolan där, jag var rätt, you know, tyst. Och, inte tyst, men jag sa liksom inte så jäkla mycket. Så folk, you know, tolkar det kanske som att jag var arrogant, men det var mest att jag bara lyssnade mest. Så det är många svenskar som är lite tillbakadragna lite grann. Och sen så jag tycker om att ha ordningar reda också. Faktiskt. Jag blir, you know, jag gillar när det är struktur på saker och ting. Så att, you know, man är blandad liksom. Mm.
Vad tycker du svensken har som amerikanen saknar? Och vad tycker du att amerikanen har som svenskan saknar, om du förstår min fråga?
Ja, vi ser. Jag tror att i alla fall, jag vet inte om det kanske är lite annorlunda nu, men jag tror att i Sverige att alla är lite, oavsett om du var snickare eller om du var advokat eller om du var bagare, att om du gjorde en hel dags arbete, alla blev even samma typ av respekt liksom. Jag tyckte det var liksom, jag vet inte om det är så mycket så nu, men det var liksom, det så upplevde jag när jag var yngre, när jag kom hit liksom. Och i USA det var mycket större klasskillnader, det var mycket mer segregerat, men nu det är kanske lite mer segregerat tyvärr, ja, som jag upplevde, men det är de senaste kanske 10-12 år tycker jag. Men jag tror att, you know, bara på det sättet. Jag tror att, you know, svenskarna kanske kan vara lite mer, you know, get a little bit more excited about things. Men i och för sig, you know, jag tror att jag har med vädret att göra. Faktiskt, det är så jävla kallt, you know, så folk vill bara hem på vintern liksom, så det blir lite grann sådär, men jag tror ungefär på det viset. Men i USA, jag tror att också det är en sak att, you know, it's like I said, like, om du är i USA, det första sak de frågar, okay, how much you make a year? Och det är liksom, you know, I don't really dig that, you know. Sen här det mer att, you know, att du kan bli respekterad, och, you know, så länge du gör ett bra jobb på det du sysslar med.
Har du? Förlåt. Jag tänkte på det, du kommer ju från en akademikerfamilj och bakgrund med mamma journalist och pappa diplomat. Har du själv pluggat
Det gick ingen vidare. Det var för min färsa var så besviken. Men jag tyckte vissa ämnen var roligt, som creative writing. Jag gillade det, jag gillade historia. Men det är liksom, alla barn har olika, alla barn är individer. Och på den tiden, det var mer att alla skulle göra samma sak. Så med mina barn, de är inte mina barn, jag äger inte dem. Och det var liksom lite mer på den tiden att man var liksom, de är mina barn och jag äger deras tankar, jag äger hur de ska göra. Och det är fel, tycker jag. Så liksom, jag tror att min pappa sa, okej, men han är mer kreativ, lagt, så skulle han kanske slagt mig åt det hållet så jag kan utveckla på det sättet. Och, men han blev inte besviken till slut, you know, för både han och min morfar, även fast de sa att de ville absolut inte jag skulle göra musik, men de sa att det gick bra till slut liksom, så att de var jättestolta båda två.
Har dina syskon valt en akademisk väg?
Ja, yeah, you know,
på många syskon.
Ja, like min brorsa Joe, han har läst universitet, alla har läst universitet förutom mig och min lillebror. Så att, you know, vi valde andra saker. Men till exempel nu, jag skulle gärna i den åldern jag är nu, om jag hade tid skulle jag gärna vilja läsa chiropraktik till exempel, för jag är fascinerad av anatomi, för det har med träningen att göra. Och jag fick läsa en del, you know, när jag fick min certifikat för att bli tränare. Så jag tror allt när det gäller att plugga, det är plugga någonting som du är intresserad av. För om de skulle sitta med och säga vi ska läsa international economy, it's like, it's just not my thing, you know. Så men om det är någonting som är intressant liksom, så jag tror att det är nyttigt och väsentligt. Och nu för tiden är det väldigt viktigt att du hittar någonting som, you know, tror för unga människor, någonting som, om du vet att du gillar marknadsföring till exempel, att du måste försöka få en utbildning på det viset som kan hjälpa dig som, med ditt arbete. Om du vill bli en snickare, du måste läsa så att du kan bli duktig på det och så vidare.
Ja, jag tänkte på en helt annan sak. Har du upplevt mycket rasism i Sverige?
Nej, mer i USA om jag ska vara ärlig. Men liksom, jag tror att I think that that's really a state of mind, you know, också. För jag är inte uppvuxen, you know, min pappa till exempel, han är afrikan. Vi pratade aldrig, jag tyckte inte det var någon skillnad mellan en mörk man eller en mörk människa eller en vit människa. Som min mamma, blond som dig. Och det var alltid svenska i huset och afrikaner, Sierra Leone i huset. Och vi pratade aldrig om det. Men sen så när jag var 7 och vi flyttade från Nörrköl, då förstod jag att jag var annorlunda. Då upplevde jag rasismen på riktigt och det var fruktansvärt.
På vilket sätt upplevde du det?
Jag skulle ta bussen, så att jag hade min afro och det var bara vita, you know, unga vita människor som bodde i min nya området. Så de sparkade ner mina ben och spotta på mig, slå mig, kalla mig neger, allt hemskt, ingen roll. Jag tänkte, vad är detta? You know, så nu vet jag att jag är annorlunda liksom. Väldigt mycket i USA är det en annan, så det är mer våldsam liksom, och folk är mer rakt på sak om man säger så. I Sverige det finns säkert liksom mycket, men det är inte baserat på samma saker som i USA. Du vet, du hade liksom slavery, du hade segregation. Det var, it's not, the country is not based on, like, you know, that type of de fundamenta värderingar, tyvärr. Men, you know, nu Barack Obama är president, you know, som är dessutom en människa. Han är en brun människa, hans mamma är vit. Det är hans mamma som har uppfostrat honom, faktiskt. Så liksom, egentligen är han, you know, people are people, liksom. Så jag tror mycket av det is a state of mind, liksom. Och förr eller senare så kommer det liksom inte vara, you know, en sån stor fråga. Samma när det gäller alla typer av minorities, homosexuella, crossgender och så vidare. Så det har inte varit, you know, jag har inte upplevt speciellt mycket här i Sverige, om jag ska vara ärlig. Men there's, you know, det finns, I mean, det finns, you know, segregation. Det som är tråkigt nu är att jag tror att det finns segregation, speciellt i vissa områden. Det finns segregation och det finns också självvald segregation. För man känner sig, you know, bekväm med folk som pratar samma språk. Jag tror att det är vissa människor som kanske kommer från vissa länder som vill helst bo med folk som de känner sig hemma med. Liksom. Det är mest viktigt att man försöker sprida ut och lära känna varandra. Det är det som jag tror de måste göra nästa steg med samhället. Mm. Så att folk kan lära känna varandra bättre.
Mm. Vi bodde i Tyskland en period när jag var liten. Min pappa fick jobb där nere, så vi bodde där nere ett tag. Och då största delen av pappas kollegor då, som också var från Sverige, de bodde i ett litet samhälle. Och där bodde det bara svenskar. Så de bildade en liten koloni. Det är det jag tror att... tror att det är många svenskar som inte riktigt tänker så om sig själva. Men glömmer bort hur de själva hade agerat i olika situationer.
Det är så. Jag umgås mest med amerikaner. You know, vi pratar samma språk, vi går på O'Leary's och tittar på amerikansk fotboll och så vidare. Det är ju så.
Håller du på med någon musik nu till?
You know, jag skriver en del, och sen vissa grejer, you know, vi skrev en låt med jag bra kompis med Peter Tillenius, som är också skåning, från Basic Element. Så vi skrev den här låten Touch You Right Now. Det blev en stor hit 2009. Men sen vi haft, you know, det var den sista hit som jag var med på. Så det var roll, så you know, jag håller igång lite.
Men du vill inte göra comeback som artist?
Jag pratade med Robert Erasmus, men just nu så de bråkar med varandra.
Okay.
Det är komiskt faktiskt. Så förhoppningsvis så kommer de att sluta tjafsa, för det var kul att kanske gör någonting. För vi uppträder kanske en eller två gånger om året. You know, och det är jätteroligt, för you know, folk kommer ihåg låtarna och sådär. Men it's like, om jag ska göra någonting så vill jag att det ska bli bra. Du vet, och you know, det som är allt annat. You know, för jag skrev varje dag. You know, jag skrev texter varje dag. Och, you know, nu, you know, om du inte, det samma om du ska göra en sport, om du inte är inne i den, you know, det är bättre att, you know, göra något annat som man är duktig på eller som tillfredsställer. Men naturligtvis, you know, jag tänker fortfarande, om man kan göra någonting som är liksom ny och unik och bra, så skulle det vara kul.
Tjänar du fortfarande pengar på royalties?
De är betydligt mindre än vad de var för 90-talet, men ibland det kommer en liten slant.
Vilken var er största hit, skulle du säga?
You know, In Command var nummer ett på försäljningslistan, så det var liksom, det var inte min favoritlåt, men den som, you know, jag som var typ störst, det tyckte jag var Take a Ride. Det var riktigt
den
stor.
Var ju skitstor.
Ja, det är den jag minns bäst.
Det var också det som var mer vår stil liksom. För vi gjorde sån här eurodisco mest för att tjäna pengar. Faktiskt. Och sen när vi gjorde den, det var mer vår stil. Och det var roligast, för det var kul att uppträda med den låten. Faktiskt. Så det var nog den största. Sen den här Touch You Right Now, det kommer ingenstans. Den var också, så vi, men det var mest Basic som körde den. Så det var nog den som var störst, tror jag.
Vi snackar till en timme och 8 minuter. Tidning och fort. Är det något du känner att du vill prata om mer? Som jag missat?
Jag tror att
ganska noga.
Ja, det var jätteroligt var det faktiskt.
Ja, skitkul var det här.
Nej, tack. Tack så hemskt mycket för
att du ställde frågan.
Tack. Superkul.
Superintressant att höra.
Vad hände sen? Vad hände sen? Vad hände sen?
Du har lyssnat på Vad hände sen med Franks orkester. Jingle är gjord av Petter Blomqvist. Stort tack!